Anette Madsen, generaldirektör på Sveriges geologiska undersökning, är gäst i veckans upplaga av Ekots lördagsintervju. Vi spelar in fredag den 11 april och klockan är strax efter 10. Jag heter Katarina von Arndt. Det har aldrig letat så mycket efter metaller i Sverige som nu. Regeringen vill ta bort förbudet mot brytning av uran och EU vill att vi ska bli mer självförsörjande på viktiga metaller och mineraler. Men fler gruvor innebär samtidigt en miljörisk. Så hur ska myndigheten SGU, som både ska främja malmbrytning och värna miljön, balansera mellan de här båda intressena? Anette Madsen, generaldirektör på Sveriges geologiska undersökning SGU. Välkommen till Ekots lördagsintervju.
Tack.
Ja, du har ju suttit på den här posten bara sedan 1 februari i år. Och när du tillträdde så underströk näringsminister Ebba Busch att ett viktigt uppdrag som SGU har, det är att främja mineral- och gruvnäringen. Hur viktig skulle du säga att den delen av ditt arbete är att främja gruvnäringen?
Den är väldigt viktig skulle jag säga. Vi har ett väldigt svårt geopolitiskt omvärldsläge just nu och det gör också att de här frågorna får en högre aktualitet idag än vad kanske var för 4-5 år sedan. Så att det är ett stort och viktigt uppdrag och också ett viktigt medskick som jag fick av ministern.
Mm. En anledning är ju också att Sverige nu måste följa EUs nya lagstiftning om kritiska råvaror. EU vill ju se mer utvinning och förädling inom unionen. Och det är ju er uppgift att se till att vi följer den lagstiftningen. Har det blivit ännu viktigare att främja gruvnäringen av det skälet också att just lagstiftningen har trätt i kraft?
Absolut. Den här förordningen om kritiska råmaterial är ju ett incitament och också ett ett bevis på att de här frågorna behöver få mer skjuts i de här frågorna helt enkelt. Och det gör ju också att vi har en blåslampa på oss och behöver leverera på det här området. Så absolut är det så.
Mm. Och det här är ju också en klimatfråga. Hur, på vilket sätt då?
Det är en klimatfråga så tillvida att de här kritiska metallerna och den mineral som vi har i vår berggrund, de är ju som sagt kritiska och behövs i många olika sektorer och industrier, inte minst i försvarsindustrin. Och Sverige sitter på de här otroligt rika tillgångarna och vi kan skatta oss lyckliga att vi har så mycket kritiska metaller och mineral i vår berggrund.
Mm. Vi har ju också många intressenter redan nu i Sverige. Det har ju aldrig letat så mycket efter metaller. Under 2023 så uppgick investeringarna för prospektering till nästan 2 miljarder kronor i Sverige. Och för 20 år sedan låg de bara på 200 miljoner. Behöver SGU trycka på ännu mer eller är det tillräcklig fart så att säga på gruvprospekteringen i Sverige idag?
Det har ju blivit lite bättre fart men det där tenderar ju att gå lite fram och tillbaka och jag skulle säga att vi har en väldigt viktig roll för att det är ju väldigt, väldigt få prospekteringar som faktiskt leder till gruvbrytning. Så att vi behöver fortsätta att hålla i det här arbetet och det är ju också vårt grunduppdrag att kartlägga vår berggrund och förse samhället med information och fakta kring vad de här eventuella fyndigheterna skulle kunna finnas någonstans. Så vår uppgift är ju flerfaldig att vi behöver ju också hjälpa till att få ut den här informationen och det är ett stöd så tillvida till de potentiella prospekteringsbolagen som vill komma hit och leta efter mineralfynd.
Mm. Men gruvdrift är ju inte det enda som SGU ska ta hänsyn till. Andra uppdrag som ni som myndighet har, det är ju att ansvara för att grundvattnet är av god kvalitet. Och SGU ansvarar även för en giftfri miljö. Och det är ju ibland någonting som står mot just gruvdriften. Metaller och mineraler riskerar ju att läcka ut i marken och i grundvattnet när man utvinner dem. Hur ser du på den där målkonflikten, att ni både ska värna miljön och gruvorna?
Mm. Den är ju komplicerad på väldigt många sätt. Samtidigt så ingår i vårt grunduppdrag, oavsett om det gäller berg, vatten eller mark, att hela tiden arbeta mot ett hållbart arbetssätt och det gör vi. Och om jag ska lägga ut texten lite grann kring målkonflikterna så behöver vi verkligen komma bort ifrån de målkonflikterna som finns, framförallt inom metallområdet just nu.
På vilket sätt komma bort ifrån?
Vi behöver komma bort ifrån målkonflikterna därför att som det är idag och som det har varit i väldigt, väldigt många år så är det en polariserad debatt som pågår. Och min bild är att vi måste sluta prata om för eller emot gruvor. Det är inte svart eller vitt. Det är olika behov som behöver vägas mot andra behov. Det är fakta som behöver vägas mot annan fakta. Vi behöver komma bort från den här polariseringen och den ensidiga debatten som just nu finns.
Men kan man komma bort ifrån att det faktiskt står mot varandra ibland? Att en gruva eller om man miljön kommer påverkas negativt?
Nej, den finns ju där. Men då är min bestämda åsikt att vi behöver ta ansvar. Vi behöver titta på de olika samhällsintressena som står emot varandra. Vi behöver göra bedömningar. Behöver vi faktiskt ha ett naturreservat just i det här området där det kanske råkar finnas en väldigt värdefull fyndighet? Då måste man ta ställning till det. Okej, vi landar i att just här behöver vi ha ett reservat eller nej. De här mineralerna behöver vi utvinna för att få komponenter och material till försvarsindustrin eller till bilbatterier eller vad det kan vara för någonting.
Mm. Du skrev nyligen i en debattartikel i Dagens Industri att det finns för många miljöhinder för nya gruvor i Sverige idag. Och du skrev där citat att raden av målkonflikter mellan olika myndigheters uppdrag gör det väldigt tungrot att komma fram i det här uppdraget. Vi går snarare bakåt, slutcitat. Mm. Är det det du tänker på när du pratar om att vi har för många, det är för mycket målkonflikter mellan myndigheterna?
Ja, det kan ju bli det. Samtidigt är det är ju väldigt bra att det finns flera myndigheter, statliga myndigheter som har möjlighet att peka ut till exempel riksintressen. Men ibland kolliderar ju de här intressena och då behöver vi på ett mer balanserat sätt ta oss an den här debatten och göra de här avvägningarna som jag pratar om. Och jag ser också det som att vi statliga myndigheter har en väldigt viktig uppgift att också förse regeringen med underlag och fakta och stötta och hjälpa dem att komma framåt i de här frågorna. För vi har ju våra olika specialist- eller specialområden, de olika statliga myndigheterna. Men vi har en uppgift här att komma framåt och stötta och hjälpa till.
Mm. Men du är ju chef för en myndighet som ska se till att båda de här intressena tillgodoses. Mm. Hur kommer det sig att du då skriver en debattartikel som handlar om just att gruvorna inte får tillräckligt mycket understöd?
Det är just av den enkla anledningen att, som jag var inne på alldeles nyss, att jag tycker att debatten är för onyanserad. Den är för ensidig. Jag efterfrågar en mer balanserad debatt, för som det är nu så tenderar det allt som oftast ändå bli så att naturvärdena kanske går före.
Mm. Du tycker att Sverige som helhet då, om man ser till alla myndigheter, lägger för stor vikt vid miljön i den här målkonflikten, alltså att man, när det står emot gruvor?
Det vill jag inte påstå, utan jag återkommer till att det handlar inte om att ställa natur mot industri. Båda de här behövs. Vi behöver skydda vår miljö och vår natur, det är ju alldeles självklart. Men vi behöver också beakta det faktum att vi har det geopolitiska läget vi har och att vi behöver bli mer självförsörjande och komma bort från importberoendet. Det är farligt att göra sig allt för importberoende av auktoritära stater. Så att min kort och gott handlar om att värna båda intressena men att göra de olika avvägningarna som behövs.
Men är det för svårt att starta en gruva i Sverige idag på grund av det här?
Ja, om det hade varit enkelt så hade vi nog haft fler än 13 aktiva gruvor som vi har idag. Vi har ju en väldigt stark miljölagstiftning i Sverige. Vi har en modern och väldigt bra miljöbalk i Sverige som reglerar de här frågorna väldigt tydligt. Och det är ju också av den anledningen att vi behöver vara vaksamma och uppmärksamma. Alla vet ju att det finns utsläpp i gruvindustrin. Det är därför vi har den här otroligt starka miljölagstiftningen. Så att jag känner mig väldigt trygg med den.
Mm. Men jag tänker också, det är lite ovanligt att en myndighet kritiserar andra myndigheter på det här sättet som du gör i den här debattartikeln. Alltså särskilt på ett område som ni är satta att ta ansvar för också, nämligen miljön.
Ja, det kanske man kan tycka att jag kritiserar andra myndigheter, men syftet med artikeln var ju just att påtala de här konflikterna som finns inom området och också kanske väcka lite uppmärksamhet och förståelse för att vi behöver faktiskt väga de här olika intressena mot varandra. Så att det var egentligen det som var syftet med artikeln.
Mm. Det har ju diskuterats om ansvaret för grundvattnet borde ligga på en annan myndighet istället för SGU, eftersom frågan om grundvatten förväntas bli en större fråga framöver också på grund av klimatförändringarna till exempel. Tycker du att det ansvaret borde ligga på en annan myndighet än hos SGU?
Nej, det tycker jag inte, utan vi är av tradition och har hållit på väldigt länge med grundvattenfrågor och är väldigt duktiga på det, så att det är för mig helt självklart att vi ska vara förvaltningsmyndighet för vattenfrågorna.
Mm. Just frågan om grundvattnet, den var ju viktig i fallet om området Bästeträsk på Gotland, där ett företag ville och fortfarande vill bryta kalk. Men där det på senare år, sedan flera år, planeras en nationalpark. Och beslut om den här nationalparken, den kommer senare i år. Men ni har ju redan i ert remissvar skrivit att ni inte vill att det ska bli någon nationalpark där. Varför det?
Därför att återigen så finns det viktiga fyndigheter i just i det här området, och då återkommer jag kommer till att det här är ju inte en oändlig resurs, utan råmaterialet finns där det finns, och då är det viktigt att man beaktar det. Det är också vår roll som expertmyndighet inom området att vi ska kunna kartlägga och förse samhället med fakta just när det gäller de här bitarna.
Mm. Ni har ju klassat det här området som riksintresse på grund då just av möjligheten att bryta kalk här. Men det stora delar av området som lämpar sig bäst för kalkbrytning, det ligger i ett vattenskyddsområde, och det råder ju också vattenbrist på Gotland. Borde inte SGU också skydda det här området av grundvattenskäl?
Det är en fråga som vi tittar lite grann på och som är vår uppgift att titta på. Den är lite väl detaljerad för mig som nybliven generaldirektör att gå in i på djupet på. Men vi behöver ju hela tiden balansera de här olika uppdragen som ingår i vårt uppdrag. Så att det ingår ju självklart i grunduppdraget att balansera de här olika intressena mot varandra.
Mm. Men återigen i den här debattartikeln då som du skrev, så nämner du ju Bästeträsk, och du säger att ni vill så att säga att det vore till och med katastrofalt om det skulle bli en nationalpark där. Varför nämner du inte i det sammanhanget också vattenbristen som ett problem i den här artikeln? Alltså, är det inte viktigt att beskriva både problem och fördelar, alltså hur ni har kommit fram till den här ståndpunkten att kalkbrytning vore bättre?
Mm. Det kan man absolut tycka, och att vi borde ha kanske mera pratat om vattenfrågan också. Men nu var det ju, syftet var ju att betona just den andra frågan med nationalparken. Och det var ju det som var i fokus. Men absolut att vi hade kunnat lägga ut texten mer där. Det har du rätt i.
Men jag tänker också att det är väl viktigt också som myndighet, alltså enligt grundlagen ska en myndighet vara opartisk och saklig.
Mm.
Och det är väl då, är det inte extra viktigt då att man visar precis hur man har kommit fram till sina ståndpunkter, särskilt när det handlar om en sån här kontroversiell fråga eller en aktuell viktig fråga som är lite stridbar också?
Jag vet inte om det just hör hemma i en artikel i Dagens Industri att man ska lägga ut texten så, men så kan det vara.
Mm. Men är det, jag tänker så här, hur kan till exempel förtroendet för SGU påverkas om man inte, när man vänder sig till allmänheten, när man inte då visar på båda de här, hela problematiken?
Men vår problematiken, eller vår, jag tror att det har varit ganska tydligt med vad syftet med artikeln var. Det återkommer jag till, att sakliga huvuduppgift när vi gick ut med den här artikeln, det var att belysa problematiken med att vi inte beaktar de olika samhällsintressena. Kanske inte att så mycket gå in i just i sak i analyser. Vi har ju de här analyserna, men det är ju svårt också att gå in i en tidning att beskriva det här. Men det kanske kan bli en nästa artikel att förklara det.
Mm. Men jag tänker att det är lätt att, alltså, det är väl enormt, det är ju ganska ovanligt att en generaldirektör skriver en debattartikel på det här sättet som inte bara levererar fakta utan som väldigt tydligt tar en ställning så att säga, i frågan att gruvorna är viktiga. i motsats så till de problem som har redovisats tidigare. Alltså är det inte ännu viktigare då om man tar ställning så tydligt att man också visar att vi har tagit hänsyn till de här andra problemen med grundvattnet?
Ja, det är absolut viktigt. Men som jag sa, så det var inte det som egentligen var syftet. Men du har ju rätt att vi uppfattas ju också som en väldigt saklig och professionell myndighet. Så att du har ju rätt i det, att vi hade ju kanske kunnat lägga ut texten mer där. Men återigen, syftet var att belysa en annan sida av myntet.
Mm. Jag tänker också att ni inte bara uppfattas så, utan ni ska jobba så som enligt grundlagen.
Självklart.
Tidigare år så beställde ju SGU en opinionsundersökning också om hur svenskarna ställer sig till gruvor. Varför var det viktigt för er då att ta reda på vad befolkningen tycker om gruvor?
Det kändes högaktuellt också, givet att vi vet att det har funnits gruvmotstånd, och nu ville vi gå ut och undersöka och se, har det skett någon förändring faktiskt i attityderna? Och det har det gjort lite grann. Vi tycker att det rör sig åt rätt håll och att fler människor numera ändå kan tänka sig fler gruvor i Sverige.
Mm. Det visade sig i den här undersökningen att 74% av svenskarna anser att gruvnäringen är viktig för svensk ekonomi, för det var det så ni hade ställt frågan då. Men jag tänker att det där säger ju inte så mycket om vad befolkningen egentligen tycker om gruvor. Det säger ju bara att man känner till att det är att en av våra basindustrier är viktig för svensk ekonomi. Borde ni inte ha ställt den här frågan lite annorlunda, alltså vad man egentligen tycker om gruvor? Än att fråga om det är viktigt för svensk ekonomi.
Det är svårt för mig att detaljerat svara på det. Det här var ju långt före min tid, men jag tror att huvudsyftet var att helt enkelt identifiera, har det skett attitydförändringar? Den här typen av undersökningar är alltid lite sådär vanskliga, och man kan vrida och på många olika sätt kring de här frågeställningarna som man går ut med. Men som jag får till mig, så var det ju att framförallt att se, har det faktiskt skett någon typ av förändring inom området? Så ganska enkelt ställda frågor.
Vi tycker att det är viktigare idag. Att gruvnäringen är viktigare för svensk ekonomi idag än tidigare?
Allmänheten som har svarat på de här frågorna visar ju ändå att det pekar åt det hållet.
Mm.
Ja.
Är det ett problem för er verksamhet då, att det finns de i befolkningen som protesterar mot gruvor?
Problem tycker jag är att ta i. Det är självklart, jag kommer ju själv precis från rollen som kommundirektör i Norrtälje kommun, där jag har varit kommundirektör i 4,5 år, och jag är väldigt van vid att lokalsamhället har synpunkter, och det är jätteviktigt att man hörsammar de synpunkter och de farhågor som faktiskt kommer från lokalsamhället, och det har de all rätt att göra och bli högröstade om så krävs. Så att jag vill inte säga att det är ett problem, utan det är ju deras rättighet. Men återigen så handlar det ju om att vi som expertmyndighet ska tillhandahålla faktaunderlag och kompetens, och också komma faktiskt med försöka utbilda befolkningen i vad som gäller och vilken fakta som finns inom området och balansera de här intressena. Men problem vill jag inte säga, utan det behövs.
Mm, men om man visste mer om gruvor så skulle man inte protestera i samma utsträckning, tror du?
Det är svårt att svara på, men jag tror att man, ju mer kunskap man har, så kan man också som medborgare känna sig mer trygg i vissa frågor.
Den här undersökningen visar ju också att fler svenskar har blivit negativa till att se en gruva i sitt närområde. Den siffran har ökat från 34 till 41% från 2022 till 2024. Hur ser du på det då, att motståndet faktiskt har ökat från närboende? Eller ja, potentiella närboende?
Ja, nej, men det är klart att det måste man ju ta hänsyn till, och jag har full förståelse för det. Men det är ju klart att det känns ju bekymmersamt om vi nu behöver starta fler gruvor i Sverige och det finns ett sånt motstånd mot gruvnäringen.
Mm. Men om nu ändå så många som 40% då inte vill se en gruva nära där de bor, samtidigt som vi är ju ålagda av EU ta fram mera strategiskt viktiga mineraler, hur ska Sverige göra då? Behöver vi vara beredda att köra över befolkningen i högre utsträckning?
Det är svårt för mig att svara på. Jag är heller inte politiker, utan vår roll är ju hela tiden att förse fakta. Och jag återkommer till det här att när det finns en sån här polariserad debatt som det gör just nu, då handlar det om att makthavare tar ansvar för att saker och ting går rätt till och balansera de här olika samhällsintressena mot varandra. Så att det är ju där vi står. Vi står inför väldigt viktiga frågor geopolitiskt. Vi har den här EU-förordningen. Vi behöver få till en förändring. Det är ju alldeles självklart. Positionerna behöver ju ruckas någonstans.
Mm. Ett av de områden där det har uppstått protester, det är ju i Vittangi i Kiruna kommun. Ett område som också nyligen pekades ut av EU som strategiskt viktigt på grund av förekomsten av viktiga metaller där. Talma Sameby har protesterat mot gruvplanerna och Kiruna kommun har vägrat att färdigställa en detaljplan där. Hur mycket svårare kommer det bli för till exempel då samerna att få sin röst hörd när EU har pekat ut det här området som strategiskt viktigt? Alltså hur tungt väger det?
Hur tungt väger det? Ja, nej, men förordningen väger ju naturligtvis det jättetungt. Vi behöver ju leverera på det här. Och samtidigt har vi då återigen den andra sidan som tycker till väldigt mycket kring de här frågorna. Så att jag skulle absolut svara på att EU-förordningen väger tungt. Det geopolitiska läget väger också tungt. Återigen, vi behöver diskutera behov står mot behov, fakta står mot fakta.
Mm. Är det så att vi har liksom för stora delar av Sverige idag är för skyddat, anser du? Alltså, oavsett om det handlar om miljö eller urfolks rättigheter.
Vi har stora landarealer som skyddas idag. Och absolut att det ställer till problem när vi behöver komma åt de här rikedomarna och de här metallerna och fyndigheterna som finns i vår malm. Och den här malmen finns ju där den finns. Den går ju inte att styra eller flytta på.
Mm. Just nu så pågår det också prospektering för en ny gruva i Oviken i Jämtland. Och SGU undersöker om det området ska klassas som riksintresse på grund av den stora förekomsten av bland annat grundämnet vanadin. Det används bland annat i batterier. Mm. Och det rör sig kanske om den största fyndigheten i Sverige. Hur viktigt är det att det blir en gruva där?
Jag skulle säga att det är viktigt och vi har en stark miljölagstiftning och vi har väldigt spännande innovationskritiska metaller just här, bland annat vanadin som du säger, och det här är ju någonting som vi idag är helt importberoende av. Vi har det här hemma och vi har möjlighet att bryta, så att jag skulle svara att det är viktigt.
Mm. Även när det gäller Oviken så finns det ju farhågor om grundvattnet, eftersom alunskiffer då där det här vanadinet finns, det släpper lätt ifrån sig metaller när vatten forsar in i gruvan, och därför måste man också rena stora mängder. Och de här miljökraven vi har idag, de riskerar kanske att göra gruvdriften ännu mer kostsam. Vad är chansen att det ens blir en gruva i Oviken som du ser det på grund av de kraven?
Det är svårt att svara på hur stor chansen är givet de här omständigheterna som du tar upp här nu. Men vi måste ju verka för att det ändå blir möjligt att bryta där, därför att som du är inne på, vi har ju ändå en otroligt stark miljölagstiftning. Vi har också tekniken om hur man omhändertar de här restprodukterna som finns när man bryter alunskiffer. Så att tekniken finns och det här sker under otroligt kontrollerade former.
Men jag tänker att det kanske inte ens blir tillåtet, så att säga, på grund av miljölagstiftningen.
Nej.
Det kan bli så.
Det får vi se.
Mm. Mm. Det finns ju vanadin alltså då, men det finns också uran i alunskiffret i Oviken. Men än så länge är det förbjudet att bryta uran i Sverige. Men det där har ju regeringen i slutet av förra året föreslagit att man ska ändra på. Och ni på SGU har också i ett remissvar sagt att ni tycker att det är bra att ta bort det där förbudet. Varför är det bra? Varför ska man återigen tillåta uranbrytning i Sverige?
Varför vill vi ta bort förbudet? Det vill vi göra av flera olika skäl. Jag tänker först och främst på att urangruvor. Det är inte så att SGU vill se urangruvor överallt. Uran är ju inte farligare än någon annan metall och ska inte särbehandlas av det skälet. Det som gör mig lite bekymrad är att vi importerar ju allt uran till Sverige. Vi behöver uran till våra kärnkraftverk. Vi importerar 1500 ton uran varje år samtidigt som vi har uran i vår berggrund. Men vi väljer att importera från andra länder och andra stater. Det blir också ett konkurrenshinder när det är, andra länder inte har det här förbudet. Så det finns flera skäl till varför vi vill att man tar bort förbudet.
Mm. Att uran är radioaktivt pekar ju flera på som en risk för att man inte vill bryta uran i Sverige. Är det en onödig oro som du ser det, eller?
Nej, det vill jag inte säga. Jag vill aldrig förminska någons oro, utan man ska alltid ta oro på allvar. Som jag var inne på, uran är inte farligare metall än någon annan metall. Så att jag vill inte att man särskiljer uranet från någon annan metall.
Mm, trots att det är radioaktivt.
Det är många metaller som släpper ifrån sig olika ämnen.
Mm. Gruvbrytningen måste ju då, som du sa, fortsatt följa miljölagstiftningen, och villkoren kring just Iran är ändå väldigt stränga. Kanske så stränga att de i praktiken, att det är omöjligt att den blir ekonomiskt försvarbar. Att det blir ekonomiska effekter även för uranbrytningen då. Tycker du att man behöver lätta på miljölagstiftningen på något sätt för att man ska kunna bryta uran i Sverige?
Frågan, det är egentligen två saker i det här. Menar du om du pratar om att man ska lätta på lagstiftningen? Vi har ju mera uttryckt det som att vi behöver ta bort förbudet mot brytning av uran.
Mm. Ja, men jag tänker om man tar bort förbudet, men så blir det så dyrt så att säga, för att miljölagstiftningen sätter käppar i hjulet eller gör det så dyrt. Man måste rena för mycket, man måste ha för mycket säkerhetsanordningar, inte vet jag vad som innebär, men vad det innebär. Men det finns ju de som menar att miljölagstiftningen gör det kanske i praktiken omöjligt så att säga, att det blir för dyrt att ta upp uran i Sverige.
Jag har inte fördjupat mig i kalkyler eller siffror kring det, utan det är i sådana fall någonting som vi får titta på om det skulle bli aktuellt.
Mm. Borde man även, det har ju pratats om att det finns ett kommunalt veto förutom det här förbudet. Borde man ta bort även det kommunala vetot mot uranbrytning?
Nu är jag ju generaldirektör och inte politiker, så att jag passar mig noga för att gå in i sådana diskussioner om man ska ta bort veto eller inte för våra kommuner.
Det här är Ekots lördagsintervju idag med Annette Madsen, generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning, SGU. För att Sverige ska klara sina klimatmål så satsar regeringen stora pengar på att fånga in och lagra koldioxid. Företaget Stockholm Exergi till exempel planerar att samla in 800 000 ton koldioxid per år från 2028. Och det ska sedan lagras i Norge. Men sedan 5 år så undersöker ni på SGU möjligheten att lagra koldioxid även här i Sverige. Hur går det?
Det går bra skulle jag vilja säga. Vi har ett väldigt spännande uppdrag av regeringen just nu, där vi undersöker möjliga platser för lagring av koldioxid.
Mm. Men hur viktigt är det att Sverige hittar egna platser att lagra koldioxiden på?
Jag tycker att det är viktigt att, eftersom vi har möjligheter i Sverige också, att vi har såna här potentiella platser att vi själva kan ta hand om koldioxidlagringen. Mm. Så absolut viktigt.
Men ni har letat länge och har fortfarande inte hittat någonting. Finns det inga problem med att hitta de här? Eller varför har vi ännu inte hittat några ställen där man kan lagra koldioxid?
Nej, men det är ju en bra fråga, och det är ju så också att det tar ju tid när man gör de här borrningarna, och man behöver ju leta. Och det här är ju nogsamt arbete som behöver göras ordentligt, och nu kommer vi att slutrapportera till regeringen om ett år i mars 2026, och hittills så ser vi ju väldigt positiva resultat här, men vi kan i dagsläget inte säga ännu när det här skulle kunna ske och om det kan ske, utan vi behöver fortsätta och titta på det här.
Mm. I vårt grannland Danmark så är man ju redan igång med koldioxidlagringsprojekt både till havs och på land. Och i Sverige är det inte tillåtet att ha fullskalig lagring på land, bara under havsbotten. Borde vi tillåta även lagring på land, tycker du?
Vi ska titta på det också. Det är möjligt, givet att det finns bra förutsättningar för det. Men som det är idag så är det ju bara tillåtet till havs.
Varför är det så då? Varför får man inte ha det på land?
Det är en fråga som jag nog får passa på.
Mm. Men tycker du att är det någonting som man behöver ändra då för att få till tillstånd? För det finns ju också laghinder för lagring under havsbotten och det tar väldigt lång tid som du nämnde också. Mm. Är det något som behöver ändras även där för att få till fler tillstånd under havsbotten?
Ja, jag gissar att det är det. Det är ju någonting som också ingår i vårt uppdrag att vi får titta närmare just på de bitarna.
Det säger Annette Madsen, generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning. Tack för att du var med i Ekots lördagsintervju.
Tack så mycket.
Och nu vänder jag mig till Mona Hambreus, miljö- och klimatreporter här på Ekot. Hej!
Hej!
Ja, hur svårt är det för SGU att balansera mellan det här miljöuppdraget som myndigheten har samtidigt som den också ska främja gruvdrift?
Det är verkligen inget lätt uppdrag de har där. Det finns få områden där man har en så tydlig konflikt mellan olika miljöintressen som just när det gäller gruvor. Grönt står mot grönt så att säga. I intervjun lät ju ändå som att generaldirektören har sitt fokus framförallt på den ena delen i det här. Hon talade ju om Bästeträsk på Gotland till exempel och där passade hon lite på vattenfrågorna. Men däremot hade hon en ganska tydlig uppfattning om när det gäller behovet av kalkbrytning. Hon antydde också att hon tycker att miljöintressena i de här lägena ofta väger tyngre, kanske lite för tungt. Och där kan det nog finnas delade meningar om hur det ligger till med den saken. Vi har ju flera exempel här i närtid. Till exempel den här gruvan i Vittangi som planeras nu och som ni också tog upp i intervjun. Här har ju kommunen och även en närliggande sameby protesterat. Ändå driver regeringen de här planerna vidare.
Men hur viktiga är då de här metallerna för klimatomställningen?
De är otroligt viktiga både för klimatomställningen och naturligtvis geopolitiken som ju vi hörde här i intervjun. Det finns ett jättestarkt beroende av Kina och de här metallerna behövs till exempel till elbilsbatterier, vindkraftverk och försvarsindustrin nämndes ju också här i industrin. Det har ju inte med klimatomställningen att göra men i alla fall ett behov.
Ser man redan idag något exempel på att det där är problematiskt då, det där beroendet av Kina?
Ja, i det här projektet i Vittangi där man vill bryta grafit som används i bilbatterier till exempel, där har Kina redan förhindrat export av grafit till Sverige i flera år och det var faktiskt ett av problemen som Northvolt stötte på när de skulle bygga upp sin verksamhet. Så här finns det ett konkret exempel på att det kan bli problem.
Nu har ju flera projekt pekats ut av EU som särskilt intressanta för gruvbrytning. När EU gör det då, vad innebär det för miljöintressen och samers intressen till exempel? Kommer det bli ytterligare, alltså ännu svårare så att säga att få igenom de intressena?
Formellt så innebär ju det här att handläggningen ska gå snabbare och att man som företag bara ska behöva vända sig till en myndighet istället för flera. Så det ska förenkla och underlätta, men miljökraven ska officiellt sett vara de samma. Och det är ju svårt att säga hur det här blir i praktiken innan man har satt igång, men miljöorganisationen har i alla fall oroat sig för att de här tillståndsprocesserna inte ska kunna bli lika noggrant genomförda när de ska gå fort. Och det är klart att om man har hela EU som trycker på och säger att det här är jätteviktigt för oss så är det väl inte otänkbart att det uppstår en viss press också på att man behöver leverera här.
Och när det gäller då koldioxidlagring som vi pratade om också, vilka möjligheter har vi att lagra koldioxid i Sverige?
Det korta svaret är inga just nu. De som ligger längst fram för att göra det här är energibolaget Stockholm Exergi som har testat infångandet av koldioxid i flera år nu. Men hittills har de bara släppt ut det här i atmosfären igen. Själva lagringen sen ska ske i Norge eller utanför Norge under havsbotten. Och jämfört med andra länder så ligger ju Norge långt framme. Men även här är man i någon sorts uppstartsfas rent kommersiellt. Så man börjar med att lagra koldioxid från norska bolag. Sen undersöks ju också då platser i Sverige som vi hörde här i intervjun. Men även om det skulle visa sig fungera så kommer det att ta väldigt många år innan det kan bli verklighet.
Hur mycket av alla utsläpp är det tänkt att vi ska fånga in och lagra? Vilka förhoppningar finns på den här tekniken?
Både förhoppningar och behov är väldigt stora. Jättestora till och med. För varje år som de globala utsläppen fortsätter att öka så växer också behoven att faktiskt ta bort koldioxid ur atmosfären. Och även FNs klimatpanels kalkyler bygger numera på att ganska stora volymer koldioxid kan lagras om vi ska kunna då hålla temperaturen nere någorlunda.
Tack Mona Hambreus, klimat- och miljöreporter här på Ekot. Och tack för att ni ville lyssna idag. Producent var Pontus Håkansson, tekniker Jakob Lallér och jag heter Katarina von Arnt. Nästa vecka kommer Teresa Cavallo hit som är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson. Då hörs vi igen. We'll be right back.